Det här är besluten som format Sverige om karensdagen. Idag är det kanske svårt att föreställa sig, men karensdagars vara eller inte vara, det var under några decennier en otroligt infekterad och djupt ideologisk fråga som fick hela fackföreningsrörelsen på fötter och som till och med kunnat avgöra riksdagsval.
Man ska införa karensdagar.
Då tror jag nog att folk skulle känna efter lite bättre om de var så sjuka.
Det här med en karensdag kanske inte är så dumt.
Men det är ännu bättre med politiskt generalstryk i höstens val.
Det är ju nästan ett incitament för att gå till jobbet när man är sjuk.
Och så våren 2020 kom karensfrågan tillbaka i politiken som en del av den svenska coronastrategin. Det här är besluten som format Sverige om karensdagen med mig, Erik Hedtjärn.
Tack, fru talman. Överallt ser man snuviga barn med grönt snor som nyser och hostar rakt ut. Och
föräldrarna befinner Före coronapandemin var karensavdraget en av de där frågorna i politiken som bara några få partier fortsatte bry sig om när alla andra redan gått vidare. I det här fallet Vänsterpartiet och så Sverigedemokraterna som vi hör här.
Förutom att ständigt utsättas för nya bakterier och virus så straffas personalen ekonomiskt när de tvingas sjukskriva sig. Karensavdraget innebär i detta fall att den som blir sjuk inte får någon lön den första sjukdagen.
Sverigedemokraten Mikael Rubbestad i riksdagen 2018. 2020, när coronapandemin rullar in, så är det samma två partier som tidigt lyfter frågan om en slopad karens. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Ja, men i slutet av februari redan så kom Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att man ska stanna hemma om man är sjuk.
Vänsterns vice ordförande Nooshi Dadgostar.
Och karensdagen, det är ju nästan ett incitament för att gå till jobbet när man är sjuk. Så då tyckte vi att det var så naturligt, och för många framstod det som det att ta bort den här karensdagen, eller karensavdraget som det heter nu.
Andra veckan i mars 2020 hörs kravet om att karensdagen måste bort också från LOs Karl-Petter Thorwaldsson. Han använder LOs direktkanaler till Socialdemokraterna i regeringen för att trycka på.
Jag tog snabbt kontakt med Magdalena Andersson och jag tror det tog 3 eller 4 dagar tills beskedet kom.
Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en mycket hög risk för allmän smittspridning.
Ja, vi ger också ett väldigt viktigt besked till alla Sveriges löntagare att vi nu går fram med en slopad karensdag under en begränsad tid.
När Miljöpartiets språkrör, finansmarknadsminister Per Bolund, tar till orda har det gått nästan 30 år sedan de stora politiska striderna om karensdagen såg sitt slut med ett handslag över blockgränsen en natt på Rosenbad.
Ni sitter alldeles begravd i blanketter här. Vad är det för blanketter ni håller på med?
För närvarande är det sjukpenningkvitto som jag håller på att skriva ut.
Har ni sån här jämström hela dagen?
Ja, sen den 3 januari så har det varit likadant ända då.
Berättelsen om karensdagarna börjar egentligen redan på 50-talet. Och man kan se karensfrågans utveckling sedan dess som en perfekt illustration av den stora förändringen av Sverige från efterkrigstiden och fram till murens fall. Från ovillkorlig framtidstro och välfärdssamhällets utbyggnad fram till reträtt med nedskärningar och kriser.
Kommer nu svenska folket att ligga i startgroparna för att med ens utnyttja de förmåner som försäkringen ger?
Det var i januari 55 som den allmänna sjukförsäkringen infördes. Den hade bara funnits i 12 dagar när Radiotjänst ställer frågor i en av kassornas köer.
Vad är det för blankett ni har?
Ja, det är en sjukanmälan.
Ska ni anmäla er sjuk?
Nej, det är alltså min make var sjuk.
Vad är det som ska ske här då?
Det här begriper jag mig inte på alls.
Så ni är här för att få råd nu?
Ja, och få se om jag får någon hjälp eller inte, för jag har aldrig varit med i någon sjukkassa. Så jag undrar hur det är.
Redan i begynnelsen fanns karensdagarna i sjukförsäkringen. 3 stycken faktiskt. Och så var både ersättningsnivån och ersättningstiden begränsad. Åtminstone om man var arbetare. Det berättar Per-Gunnar Edbalk, professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
Sen länge så hade ju tjänstemännen 100% i sjuklön. De var ju arbetsgivarnas förtroendemän som det hette. Så de hade alltså full sjukersättning. Så när den allmänna sjukförsäkringen infördes, ja, då lades tjänstemännens sjuklöner till som ett komplement så att de fortfarande fick 100% i sjukersättning. Alltså ingen karenstid.
Fick de här 100% från staten då?
Nej, först har du den allmänna sjukförsäkringen. Sen har du komplement som arbetsgivaren betalar som ligger ovanför det.
Så att det som var tjänstemännens liksom guldkant eller det som gjorde
ja,
deras
precis.
Tillvaro lite bättre, det var någonting som arbetsgivarna sköt till?
Det stämmer det.
Den här rättvisa aspekten där tjänstemännens avtal gjorde att de slapp 3 karensdagar och fick hela lönen när de var sjuka. Det blev den stora drivkraften för arbetarrörelsen de närmaste decennierna när villkoren i sjukförsäkringen länge såg ut att bara bli bättre och bättre.
Ja, idag är det alltså den 1 maj.
Vi har i dagarna kommit fram till att det bör för riksdagen nu läggas fram förslag till en ändrad sjukförsäkring.
Det är 1 maj 1965 när Arne Geijer, LO-ordförande, pekar ut vad som ska bli nästa stora förbättring i sjukförsäkringen.
Den reform som vi nu vill genomföra i fråga om karensdagar.
Ersättningsnivåerna ska höjas och ännu viktigare, karensdagarna ska gå från 3 till 1. Förslaget står både LO och Socialdemokraterna bakom. 2 år senare har det blivit verklighet. Nästa steg tas 1973 när ersättningsnivån blir 90%. Och nu börjar de konfliktlinjer framträda som ska bestå in i våra dagar.
Sjuktalen, de steg kraftigt under den här perioden. Och det blev en våldsam debatt om vad sjukfrånvaron egentligen berodde på.
Fackföreningsrörelsen menar att det är arbetsmiljön som gör att folk sjukskriver sig. Arbetsgivare och borgerliga politiker pekar på att det är de generösa villkoren, berättar Per Gunnar Edebalk.
Och arbetsgivarna och borgarna, de började driva på för att man skulle få sjuklön eller karensdagarna tillbaka. Och det är alltså på 1970-talet som man gör detta.
Man diskuterar också att man ska införa karensdagar.
Under... Riktigt, absolut.
Varför tycker du det?
Ja, jag tycker att då tror jag nog att folk skulle känna efter lite bättre om de var så sjuka.
Du tror att det är vanligt att man stannar hemma
ja,
utan att man...
Det har jag sett de som gör.
Och nu står det mellan Stenmark och Bojan Krisheim. Och nu Ingemar Stenmark. Kan ni gå? Kom
igen! Jag vill bara säga när det är Stenmark en sån här dag. Jag har grannar som jag har sett det här är hemma. Alltså, det är ju svagt, va?
Ingemar, min vän, kom här nu så får vi tala med dig i Sveriges bästa radio också. Gratulerar, underbart igen.
Tack, ja, vad roligt.
1982 kommer det första skarpa politiska förslaget. Den borgerliga regeringen vill gå från 1 till 3 karensdagar. Statsminister Torbjörn Fälldin har fullt sjå med att ens få med sig alla sina centerpartistiska riksdagsledamöter.
Centerriksdagsmannen Erik Andersson har ju deklarerat att han tänker rösta emot ett förslag om karensdagar.
Frågan om karensdagarna är så svår att Fälldin jagas med den till och med under sitt statsbesök i Indien i februari 82, ett drygt halvår före valet.
Om det blir så att några inte kommer att rösta för förslaget i centergruppen, kommer ni att dra tillbaka hela förslaget då?
Alla propositioner är ju en trafik mellan regering och grupperna.
Hur ska ni då spara de här pengarna?
Jag inte fan kan jag spara in dem här i Indien.
Förslaget överlever motståndet från de egna, men ett bredare stöd är det svårare att vinna. När förslaget om karensdagar debatteras i riksdagen har arbetarrörelsen mobiliserat. Punktstrejker genomförs runt om i landet och utanför riksdagshuset samlas 500 byggnadsarbetare för att visa sitt missnöje.
Det här är borgarnas fall. Nu har de jävlat länge nog med jobbarna. Nu är det färdigt. Nu är det klippt. Nu kan de det tanterna utifrån Täby. Nu kan de torka sig från och med i höst. Punkt och slut.
Mitt under protesterna började det viskas i leden. Det var Socialdemokraternas Olof Palme som kom gående längs Drottninggatan och han fångade de protesterande byggnadsarbetarnas uppmärksamhet.
Det har talats om politisk generalstrejk. Men det är ännu bättre med politiskt generalstryk för borgarna i höstens val. Och det inträder alla denna.
Trots protester röstas förslaget om att införa sammanlagt 3 karensdagar igenom våren 82. Ett knappt halvår före valet. Men frågan är långt ifrån avgjord. LO riktar in sig på karensdagarna i sin valkampanj och efter två mandatperioder med borgerlig majoritet vinner Socialdemokraterna valet i september 82. Beslutet om två nya karensdagar rivs upp innan det ens hunnit införas. Nu när det återigen bara finns en karensdag står Socialdemokraterna återigen in på den kurs de hållit sedan 1955 där självrisken i sjukförsäkringen blir mindre med varje nytt politiskt beslut. 1987 tas den sista karensdagen bort och sjukersättningen höjs till 100%. Men nu händer två saker som inte riktigt ingick i planerna. Sjuktalen drar iväg och runt hörnet väntar krispaketens tid.
Det är så här att sjukfrånvaron som vi hade den då, det var framförallt en korttidssjukvaro. Och det var ju det som var så särskilt besvärande för arbetsgivarna. Därför de visste ju inte hur många man som skulle dyka upp en viss dag.
Per-Gunnar Edebalk lyfter fram ett exempel från de här åren. Mellan 1985 och 1988 ökade Försäkringskassans utbetalningar av sjukpenning med 52%.
Ja, alltså det som ju också förekom, det är ju att genom att man fick i stort sett full kompensation när man var sjuk, ja, då var det ju lätt att stanna hemma från jobbet när till exempel Ingmar Stenmark åkte i backarna.
Och det finns faktiskt en studie som tittat på sambandet mellan vintersport i tv och sjukskrivningar.
Här är alltså grund 2. Åk nu stenhårt till sista backen, du får vila sen. Så skriker jag.
Nationalekonomen Peter Skogman Torsi har visat att sjuktalen bland män var 3,6% högre när tv visade svenskar som tävlade i Calgary OS i februari 1988.
Har du tårar under glasögonen?
Ja.
Menar du det?
Ja.
Får vi se, ta bort dem.
Ja. Nej, man torkar nu kanske.
Det är lite glansigt där.
Karl-Petter Thorvaldsson, som i mars 2020 som LO-ordförande krävde karensdagens avskaffande. Han var då, i skiftet mellan 80- och 90-tal, i början av sitt politiska liv. 1990 väljs han till SSU-ordförande. Sjukförsäkringen, som den såg ut de här åren, när självrisken var noll, den fungerade inte särskilt bra, säger han.
Nej, det blev tokigt där i slutet av 80-talet. Och orsaken var egentligen att man fick ju 100% lönekompensation och ingen karensdag. Så det gjorde ju att självrisken var ju helt borta under en period. Och det var till och med faktiskt under några år där man blev överkompenserad om man var sjuk eller i mitt eget fall föräldraledig. Det var ju tokigt. Jag hade föräldraförsäkring på 108% av min lön i 6 månader.
Ja, även om det blev tokigt så menar Karl-Petter Thorvaldsson att den höga korttidssjukfrånvaron snarare hängde ihop med låg arbetslöshet än hög sjukersättning. Vi kommer tillbaka till det här, men oavsett orsaken till de höga sjuktalen så blir det 1990 uppenbart att Sverige lever över sina tillgångar. Det här är Socialdemokraternas kanske svåraste stund, brottet då efterkrigstidens reformer ersätts av breda nedskärningar. Flera av de socialdemokratiska huvudpersonerna då vill idag inte tala om det som hände. De minns dåligt och har inte tid att läsa på, säger de. Men historien finns ju där och vi vet vad som hände.
Ingvar Carlsson, som då var regeringschef, han la fram en krisbudget.
Det första krispaketet kom i februari 1990. Strejkförbud, lönestopp och faktiskt en förändring i sjukförsäkringen som både skulle innebära en budgetförstärkning och ge arbetsgivaren större kontroll över de sjukskrivna. Motståndet är stort och Ingvar Carlsson ställer kabinettsfrågan. Får jag inte som jag vill så avgår jag.
Det är viss spänning i lokalen just nu.
Omröstningen har utfallit med 175 ja, 19 nej, 147 ledamöter har avstått från att rösta. Kammaren har således bifallit utskottets motivering.
Men som vi vet, riksdagen accepterade ju inte Ingvar Carlssons proposition och regeringen avgick. Så kom han tillbaka med en ny regering.
Hösten 1990 är det dags för ännu ett stort krispaket. Valutan strömmar ut ur landet och räntan ligger på 17%.
Vi har en sån ökning av utgifterna att det är absolut nödvändigt att nu göra vissa ingrepp i sjukförsäkringen.
Bland de nya krisåtgärder som regeringen funderar på finns att återinföra den där karensdagen man tog bort 1987. Men när regeringen visar förslaget för sin socialdemokratiska riksdagsgrupp tar det stopp. Karensdagen stryks hastigt och istället blir det en sorts utsmetad karensdag med kraftigt sänkta ersättningsnivåer de första tre dagarna.
Om vi tar sjukförsäkringen så innebär det här förslaget att det blir likvärdiga nedskärningar för alla grupper. Det förslag som föreslogs från den borgerliga regeringen i början på 80-talet innebar ju att det var vissa grupper, huvudsakligen de privatanställda arbetarna, som skulle drabbas av nedskärningar. Och det är en väsentlig skillnad.
Kritiken från arbetarrörelsen blev ändå hård. Och när ditt bästa argument är att visst, det blir sämre, men det blir i alla fall sämre på ett rättvist sätt, ja, då är det kanske inte så förvånande att folk blir besvikna.
Det var ett jävla liv i arbetarrörelsen hösten 1990. LO reagerade ju ohyggligt skarpt.
Ett jävla liv, som Karl-Petter Thorwaldsson kallade. Det är inte en överdrift. En sorts klimax nås vid Lucia när dåvarande LO-ordföranden Stig Malm i en TT-intervju sågar regeringens nedskärningar i sjukersättningen. Orden är så hårda att man studsar när man läser dem idag, 30 år senare. Så här brukar det inte låta i politiken. Finansministern och riksbankschefen har hittat på krisen, säger han. Och genom det jättegippot så har de skrämt väljare och riksdagsledamöter till en krismedvetenhet som gjort att de accepterat en försämrad sjukpenning, ungefär.
Stig Malm, som var min företrädare, han kallade socialdemokratiska riksdagsledamöter för skollade råttor och sa att krisen var påhittad av Allan Larsson på Finansdepartementet.
Luciadagen 1990, dagen efter Stig Malms TT-intervju och de skollade råttorna, då sammanträder det i Socialdemokraternas så viktiga verkställande utskottet på partihögkvarteret på Sveavägen 68.
Ekot talade med några av deltagarna innan de gick in på mötet.
Arbetsmarknadsminister Mona Sahlin, som blivit direkt kritiserad av Malm, sa så här.
Ja visst, hoppas han kommer så vi får pratas vid.
Anna Lind, vad säger du?
Dumt, säger jag.
Karl-Petter Thorwaldsson var med på just det här VU-mötet.
Och det här vet jag inte om det är sagt förut, men jag var ju ung och kom på ett verkställande utskott som inleddes med att Ingvar Carlsson avgick av det här skälet att vi fick sån debatt runt försämringar i sjukförsäkringen.
Men han avgick under det mötet?
Ja, han avgick på det här mötet. Det var ett kaotiskt möte. Och dessutom, det här får man inte säga, men jag var svårt bakfull för vi hade haft julfest dagen innan. Så det var en chock när jag kom in där i rummet och det första som sker är att Ingvar Carlsson meddelar sin avgång. Och jag kan ärligt säga, jag var ju 25 år och inte riktigt så rutinerad. Så jag höll mig tyst under mötet.
Får jag säga följande. Alltså på en punkt har jag fått kritik, berättigad kritik, som möjligen föranleder en ursäkt till Allan Larsson. Och det är på punkten den skapade krisen. Och det ska jag skriva till Allan Larsson om.
Det ber om ursäkt för det.
Där tar jag tillbaka vad jag har sagt.
Varför det?
Jo, av det skälet att det har gått för långt.
Stig Malm fick åka på förlåt mig-kampanj hela dagen och be om ursäkt för det han har sagt i TT-intervjun dagen innan.
Är du nöjd med det, Ingvar Carlsson?
Ja, det är jag.
Och Ingvar stannade ju kvar och ledde ju arbetarrörelsen sen i några år till. Men det var en extremt svår debatt inom arbetarrörelsen.
Den sista delen i berättelsen om hur Sverige får sin karensdag börjar med att de borgerliga tar initiativet i svensk politik i början av 90-talet.
Den kommer vi till nu.
Ja.
Vi fick ju en borgerlig regering hösten 1991. Och den regeringen, de ville ju införa två karensdagar. Och det blev ju en häftig debatt.
Ja, nu ska Bengt ta fram förslaget och så får de titta på det. Men det är inriktningen på det arbete som nu inleds i Socialdepartementet.
Folkpartiledaren Bengt Westerberg blir socialminister. Men det blir hans partikamrat Bo Könberg, socialförsäkringsminister, som leder arbetet med förslaget.
Nej, bakgrunden var att sjukskrivningarna steg så pass mycket. Plus då förstås att det kostar ju pengar för staten och för att få finanserna att gå ihop, så var det en av åtgärderna. Så att våren 92 så la jag en proposition om två karensdagar. Det var ju framförallt väldigt mycket kritik då från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Nej, förändringarna passerar inte friktionsfritt. Det finns ett fotografi från Bo Könbergs arbetsrum i maj 1992. Han står i helfigur, fotograferad snett bakifrån och sträcker sig över fyra stycken meter höga travar med A4-papper. På andra sidan travarna står LO-ordföranden Stig Malm. Deras händer är låsta i en handskakning över pappershögarna som innehåller 500 000 namnunderskrifter. Protester mot karensdagarna som LO-basen är där för att överlämna. Men trots kritiken går Bildt-regeringen och Bo Könberg fram med förslagen.
Ja, sen skulle den då tas i riksdagen på hösten, men omkring den 17 september och sånt där, så kom ju den stora krisen då på allvar.
Nej, det var inte travarna med namnunderskrifter som stoppade Bildt-regeringens två karensdagar. Det var räntan på 500%.
Ja, Sverige ändrar kurs med radikalt sparpaket som ska ta oss ur krisen. Till långt efter midnatt pågick förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen.
En av frågorna de förhandlar om är sjukförsäkringen och karensdagarna. Socialförsäkringsminister Bo Könberg och socialdemokraten Anna Hedborg får gå iväg för att lösa ut karensfrågan. Anna Hedborg hade tidigare varit socialdemokratisk statssekreterare på Socialdepartementet och skulle efter valet 94 ta över Bo Könbergs post som socialförsäkringsminister.
Vi satt på ett rum, vi två, och pratade fram och tillbaka, och jag tror vi gjorde det här på lördag natten eller något sånt.
Det här är på många sätt en talande bild av hur politiska beslut kan fattas. Karensdagarna som varit en stridsfråga i nästan 40 år. Politiker hade eldat anhängarna med dem. Spaltmeter utredningspros hade skrivits om dem. All den här tiden, all den kraften. Och så slutar det ändå med att två personer sitter i ett rum och kommer överens.
Om man nu ser från positionerna då, att Socialdemokraterna hade sagt nej till karensdagarna, så var ju förstås deras eftergift att de gick med på en karensdag. Och karensdagen hade väl ett visst symbolvärde också. Och eftergiften från vår sida var ju att vi accepterade att det inte blev två, utan istället lite sämre dag två. Ja, till slut så blev det där en del av uppgörelsen som ju presenterades av partiledarna på söndagkvällen efteråt.
Alltså det man kan säga det är att det vi har nu, bortsett nu från det här tillfälliga under coronaepidemin, det är alltså då en karensdag, max 90% ersättning i total ersättning från sjukersättningen och 2 veckors sjuklöneperiod, det har vi fortfarande. Så det, vi har alltså kvar det system som befästes i början av 1990-talet.
Per-Gunnar Edebalk, professor i socialt arbete i Lund. Ett av de starkaste motiven för att införa karensdagen, i alla fall från borgerligt håll, var att korttidsfrånvaron steg när villkoren i sjukförsäkringen blev bättre. Så vad blev effekten när karensdagen återinfördes 1993?
Vad blev effekten?
Ja, den blev mycket tydlig på något 1,5 år, verkar det vara, jag minns inte exakt siffrorna, så sjönk ju sjukskrivna från kanske drygt 7% till 4,5 eller något sånt där.
Bo Könberg, tidigare folkpartistisk socialförsäkringsminister.
Det faktum att den är kvar 25 år senare tyder väl på att det var inte helt fel. De där gamla 3 dagarna var kanske mesta laget med, men det här med en karensdag kanske inte är så dumt. Jag är fortfarande för det.
Från LOs sida har man inte fortsatt driva motståndet mot karensdagen lika hårt som under 70- och 80-talet, när villkoren fortfarande var olika för tjänstemän och privatanställda arbetare. Men de har egentligen aldrig slutat tycka att karensdagen ska bort. Och LOs Karl-Petter Thorwaldsson ifrågasätter själva grundantagandet, kopplingen mellan sjukfrånvaro och ersättningsnivåer och karensdagar.
Vi har aldrig accepterat det där att folk stannar hemma om de får bra ersättning. Vi finns ingen koppling mellan karensdag och sjuktal, utan det kommer av andra saker, mycket hög sysselsättning vi har. Så att det har ju varit en böljande debatt. Jag tror i grunden är det en ideologisk debatt och vilken människosyn man har. Där är ju väl en del människor i Sverige tror att människor är i grunden lata och vill inte försörja sig själva, och andra tror att man gör så gott man kan i varje läge. Och vår största tillgång, Sveriges största tillgång, är ju att vi har en otroligt stark arbetarmoral i Sverige.
En fråga om ideologi och människosyn alltså. Men det finns forskning också.
Ja, empiriskt så vet vi nog inte så där mycket, men teoretiskt så kan man ju säga definitivt att det har en återhållande effekt på att folk använder sig av sjukförsäkring. När det finns kostnader så minskar man sin användning.
Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet och IFAU. Sjukförsäkringen är som vilken vara som helst, säger han. Är kostnaden låg kommer fler använda varan. I det här fallet sjukförsäkringen. Per Johansson berättar om en studie han gjorde av sjukskrivningarna efter reformen 1991 när Socialdemokraterna införde en sorts utsmetad karens där ersättningsnivån var mycket lägre de första 3 dagarna.
Så det kan man ju nästan se som en karensdag. Det var det att man spred ut kostnaden till 3 dagar. Och det var ju en dramatisk minskning av ingången i sjukförsäkring.
En förklaring som ofta förekommer och som pekar åt ett lite annat håll är att det snarare är den höga arbetslösheten på 90-talet som kan förklara de sjunkande sjuktalen.
Det finns en avskräckningseffekt, det vill säga man blir lite mer rädd att förlora arbetet, och av den anledningen så försöker man bete sig mer moraliskt rätt på något sätt, och det är en avskräckningseffekt. Sen finns det en kompositionseffekt som handlar om att i tiden när arbetslösheten är hög så är det individer med sämre arbetsförmåga som blir arbetslösa, och därav så sjunker då sjukskrivningen av den anledningen. Så det är 2 olika effekter. Hur stora de där 2 effekterna är lite svårt att avgöra, men mina analyser visar på att de är inte speciellt stora, i alla fall inte den här avskräckningseffekten. Den kan förklara något, men absolut inte den stora nedgången som vi såg efter 91.
Ja, statistikprofessorn Per Johanssons beskrivning skiljer sig en del från Carl Petter Thorvaldssons. Men på en central punkt är de överens. Ekonomiska incitament i all ära. Viktigare än allt är arbetsmoralen.
När man har varit ute i världen och pratat om den svenska sjukförsäkringen så det, och beskriver vårt system, så det man slås av då är snarare att vad de säger är det att varför jobbar någon? Det vill säga, med tanke på hur generösa våra socialförsäkringssystem är det svårt att tro att allting ska drivas av ekonomiska incitament, utan vi drivs av många andra saker. Det vill säga glädje att jobba med andra normer, potentiell karriärutveckling och så vidare. Jag tror att det kommer alltid att finnas ett visst missbruk. Frågan är ju hur stort det här missbruket är och vilka normer vi har i det här i vårt system.
Per Johansson, Uppsala universitet och IFAU. Och nu då? Vad ska hända nu? När ödets hand gjort att en fråga som lades till handlingarna för nästan 3 decennier sedan plötsligt väckts till liv igen. Karensavdraget, som det heter numera, är ju tillfälligt borta, men den här pausen har redan förlängts en gång. Karensens motståndare tänker göra det svårt att återinföra avdraget, men inget tyder på att något av de andra partierna skulle vara på väg att byta fot.
Jag tänker att karensavdraget avskaffande är en temporär åtgärd och det är en extraordinär åtgärd i en extraordinär situation.
Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Som företrädare för ett av januaripartierna var han med och fattade beslutet den 11 mars om det tillfälliga stoppet för karensavdraget. Och berättar han, det var inte de politiska kraven om en slopad karens från vänstern, Sverigedemokraterna och LO som låg bakom beslutet. För Centerns del var det helt avgörande att rekommendationen, som så ofta i Sverige våren 2020, kom från Folkhälsomyndigheten.
Beslutsprocessen går på minuter. Jag blev uppringd av Magdalena Andersson. Hon beskriver läget, att vi har fått den här rekommendationen. Jag säger ungefär, jag ska stämma av bakåt, men jag utgår från att vi är helt fine med detta. Ett samtal till Anders W. Jonsson och sen Centerpartiet på banan. Det var den förankring vi gjorde inför. Och sen så informerar man ju givetvis riksdagsgrupp och så vidare inför presskonferensen.
Folkhälsomyndigheten bekräftar den här bilden, men med den skillnaden att de inte givit någon formell rekommendation. Däremot har myndigheten i informella samtal med regeringskansliet givit sitt stöd till slopandet av karensavdraget under coronakrisen. Du har lyssnat på Besluten som format Sverige av och med mig, Erik Hedtjärn.